vet inte om du fick springa Cooper-testet när du gick i skolan. Det fick jag. Vi hade en väldigt intensiv idrottslärare. Jag har aldrig tränat så hårt hela mitt liv på att springa fort under lång tid. Jag har inte gjort om det efteråt. Så jag är väldigt tacksam över att jag har gjort det vid ett tillfälle och inte mer. Och anledningen till att vi kommer att prata om Cooper-test idag är att vi kommer att prata om betydelsen av rörelse. Nästan så jag skulle haft en trumvirvel där. Och det är kanske inte den typen av rörelse som du tror att du behöver göra för att ge dig hälsofördelar på din sista viktresa. Så spoiler alert, it's not. Och vi kommer att förklara varför. Hej, det är jag som är Camilla. Det är jag som driver Viktdoktorn. Och jag sitter med Rebecka, vår psykolog, kostvetare och crossfit-instruktör. Och här har vi ju då en väldigt intressant kombinationspodd, kan man väl säga, av dina kunskaper. Men om vi börjar i Cooper-testet. Vad är ett Cooper-test? För de som har glömt. Eller kanske inte behövde genomlida det.
Ja, men precis. Cooper-testet är ett löptest som man gör. Där man springer i 12 minuter. Och sen så ser man då hur långt hann man på de 12 minuterna.
Vi gjorde det på så här löparbana.
Ja.
Men ni gjorde det på fotbollsplan.
Ja, men vi vet ju hur lång vår fotbollsplan är. Man behöver ju veta sträckan som man springer eftersom det är det man mäter då som resultat. Men fotbollsplan har bestämda metrar. Det visste vi.
Yes. Och anledningen till att vi kommer att prata lite grann om Cooper-testet i den här podden, det var för att du var i Helsingfors på den nordiska obesitaskonferensen och där hade de gjort en studie som varit väldigt intressant för oss.
Ja, eller så de presenterade data när de hade kikat på män som gjort sin militärtjänstgöring. Där man jämförde Cooper-resultatet eller resultat på Cooper-testet från 1975 till 2021.
Vi kan väl säga att det var lite stora skillnader och kanske inte så där fördelaktigt stora skillnader. Allting var inte bättre för, men männens kondition och syreupptagningsförmåga var bättre för.
Ja.
Hur mycket bättre för?
Om man tänker att på 12 minuter, om man lyckas springa över 3000 meter, då har man sprungit ungefär på tempo 4 minuter per kilometer. Vilket
helt
är
brutalt.
Snabbt.
Det är ont i min kropp så här efteråt, bara jag tänker på det.
Ja. Ja. Nej, men det är ett snabbt tempo, men det var ändå beroende på år mellan 10-20% av männen som klarade av det här. Medan i 2021 så var det den siffran nere på 5% som klarade det.
Och det är ganska stor skillnad, 5% eller 10-20, det är ändå dubbelt, trippelt, kvadruppelt tidigare. Ja. Så konditionen har försämrats rejält.
Ja, och det kunde man också se för de kikade på hur många var det som inte nådde upp till 2200 meter. Så hinner man springa 2200 meter, då springer man på tempo 5,27 minuter per kilometer. Och då var det tidigare nere mot 5%, 5-6 någonstans. Men 2021 så var det hela 30% av de som gjorde sin militärtjänstgöring som inte uppnådde det.
Och det är ju 5-6 gånger sämre. Det är faktiskt också helt brutalt eftersom jag använde det ordet tidigare. Det man ser här är ju en drastisk sänkning av VO2-upptagningsförmågan.
Ja,
det vill säga volymsyre, syreupptagningsförmåga. Varför är syreupptagningsförmåga någonting som man tittar på när man tittar på människor med obesitas?
Precis, så din syreupptagningsförmåga tränar man upp genom konditionsträning och det är liksom lungornas kapacitet. Det krävs muskelmassa att flytta lungorna, så här, att andas. Man vet inte riktigt exakt hur, men det finns paralleller mellan VO2 max och även greppstyrka och hälsomarkörer. Där ett högre VO2 max och en bättre, alltså ett högre siffra på greppstyrkan korrelerar med en bättre hälsa.
Och då kanske du som tittar eller lyssnar känner att min kondis inte är bäst.
Nej.
Nej. Ska man få total panik nu eller finns det hopp?
Nej, det man såg, eller när vi säger hoppa vidare nu då till WHO:s rekommendationer. Någonting super upplyftande och hoppfullt som forskarna såg där, det var ju att det behöver inte vara så mycket speciellt eller specifikt för att ha en väldigt stor effekt på livskvalitet och hälsa egentligen.
Så även små förbättringar av, i det här fallet då, syreupptagningsförmågan kommer att leda till betydligt större hälsoeffekter längre fram?
Ja, eller då mäter de ju inte syreupptagningsförmågan när de kollar på WHO2 eller på WHO:s, tänk ut alla de här förkortningarna. Men WHO, de kikade ju på rörelse i minuter.
Ja, okej. Okay. Ja. Men så om vi börjar här då, vad har Världshälsoorganisationen, för jag tänker inte fastna i någon små bokstavskombo som vi bara starknar på, vad har de för rekommendationer för rörelse?
Så för vuxna människor så är det 150 minuter eller mer utav måttlig intensitet, så pulshöjande aktivitet per vecka.
Ja, det är ju överkomligt, det är inte faktiskt särskilt mycket per dag, det är lite drygt 20 minuter om dagen.
Och måttlig då är, men om man tänker att man inte riktigt kan säga en hel mening utan att man behöver ta andetag mitt i meningen, då har du fått upp din puls.
Okej, så att det räcker med ganska intensiva promenader. Ja. Man behöver absolut inte känna att man behöver börja löpträna om man vill förbättra det.
Nej, du behöver inte göra Cooper-test.
Nej.
Nej. Du slipper den. Ja, om inte du vill göra det, då kan du absolut göra det. Så där var det måttlig intensitet och det är pulshöjande aktivitet. De har också en rekommendation om att styrketräna 2 gånger i veckan. Och när vi säger styrketräna, då är det muskelstärkande aktiviteter. Så att man gör någonting där man stimulerar musklerna. Ofta är det att lyfta på ett externt objekt eller sin egen kroppsvikt. Så att man i princip gör någonting som känns tungt.
Och det här är väldigt subjektivt.
Ja.
Det kan vara tungt för dig att resa dig upp från stolen och sätta dig ner i lite så här raskare takt än 10 gånger och sen vila.
Ja, och sen gör man det kanske en, så här, gör 10 repetitioner, vila 2 minuter, gör det 5 gånger. Då har du ett jättebra träningspass. Sen när det börjar kännas enkelt, då kanske man vill sätta sig på en pall på golvet, alltså närmare golvet då, så att man kommer lite, en fotpall, så man kommer lite längre ner och sen så upp igen. För ett större rörelseomfång där ger ju mer utmaning till musklerna. Sen när det är lätt kanske man då tar på sig en ryggsäck så att man liksom får en vikt när man gör det. Och sen när det är lätt kanske man då går till gymmet för att få ännu tyngre vikter som man kan lyfta. Så man kan hitta olika sätt att öka sin utmaning i det här med styrketräningen.
Mm. Jag har också sett dig instruera om man vill göra armhävningar av någon outgrundlig anledning. För att få lite, ja, jag vet inte, starkare, lättare att bära hem matkassar etc. etc. Mm. Att man behöver ju inte börja med att ligga som en planka på golvet. Utan att det är ganska enkelt gå att börja att göra armhävningar mot ett bord eller mot en vägg. Eller?
Ja, men precis. Om man höjer där man sätter händerna så tar man bort lite av vikten.
Så det är ganska lätt ändå att komma igång.
Mm.
Och är man redan igång, då är det bara fortsätt, tryck på lite tyngre. Det ska vara tungt.
Ja.
För man kommer ju ändå ofta till platåer. Både när det gäller vikten och styrkan. Mm. Där man behöver öka belastning. Där man behöver öka för att se fortsättning i resultaten.
Och det som är så tacksamt med de här rekommendationerna. Det är att gör man fler repetitioner på de här muskelstärkande aktiviteterna. Då börjar det också bli flåsigt. Så då kan det räknas som de här minuterna när man behövde ha måttlig intensitet. Så det är inte alltid att allting behöver vara så stolpigt att det bara räknas som det här eller nu bara räknas det som det här. Utan aktiviteten som man gör kan vara så mycket mer och kan liksom falla i flera kategorier.
Mm. Någonting som vi också, jag har hört dig prata om många gånger, det är det här att det behöver inte vara en så stor grej. Utan det första steget är bara att komma bort från stillasittandet.
Ja. Så de såg att bryter man stillasittandet finns det stora hälsovinster. Och om man då ska ge lite mer konkret om man rör sig, nu kommer det här låta jättemycket och skrämmande, men det är inte så mycket eftersom varje minut räknas under dygnet. Så om man kan röra sig 300 minuter på en dag, och när jag säger röra sig, då är det lågintensiv rörelse, alltså typ gå upp och hämta glas vatten.
Ja.
Ja, de 5 minuterna som det tog att göra det, det räknas in i det här 300 minuterna. Så bara liksom att ställa sig upp och bryta stilla sittandet och göra någonting simpelt, det räknas. Kunde man nå upp till 300 minuter, då såg man att man minskade risken för tidig död med 50%.
Det är helt fantastiskt. Mm. Och jag tänker också de här, att röra sig 5 timmar varje dag, för 300 minuter är 5 timmar varje dag. Vi är ändå vakna i någonstans mellan, ja, vad ska vi säga, 16 timmar i alla fall.
Ja.
Och att röra sig 5 timmar av de 16, det betyder ju faktiskt att 11 timmar rör vi oss inte alls.
Ja.
Och det är ganska osannolikt att vi inte rör oss alls i 11 timmar.
Mm.
Typ om man är sjuk och bara ligger i sängen och sover, så läser du kanske ändå någonting och du rör armarna lite grann och sådär. Mm. Så du får ändå in lite rörelse. Men 300 låter mycket, 5 låter mindre, och 5 av 16, då är vi ju nere på långt under 1, om man sådär matematiskt. Så att det är inte så mycket egentligen.
Nej, men precis. Och har man lite feeling för fysisk aktivitet, och så de samma reduktion av risk för tidig död om man istället då rörde sig 20%, eller 20%, 20 minuter måttlig intensitet per dag.
Så bara att höja från låg intensiv till måttlig minskar risken för tidig död med 50%?
Nej, utan det var samma resultat. 300 minuter låg eller 20 minuter måttlig.
Jaha.
Ja. Så man ser också, det krävs inte så många. Du kan vinna rätt många lågintensiva minuter per måttlig minut som du är aktiv.
Ja, så att egentligen.
För det är inte antingen eller, utan det är ihop.
Exakt. Ja. Så att om jag bara går omkring och rör mig lite grann i mitt hem under dagen, men bestämmer mig för att jag går en rask promenad på 10 minuter.
Ja.
Då bara, tjuff, då var det 2,5 timmar jag behövde röra mig i övrigt.
Ja.
Ja. Sjukt bra faktiskt.
Mm. Ja.
Ja. Okej, så sammanfattningsvis.
Vi vill ju lite så här hopp om att det kan ju kännas som att det ibland fysisk aktivitet eller träning behöver vara en viss sak. Så man behöver gå dit, man behöver gå till en lokal, man behöver bli svettig, man behöver
byta om.
Ja, men lägga mycket tid på det, lägga mycket kraft. Det räknas inte om det är mindre än en timme, har jag hört. Så här, för då går du och tränar en halvtimme. Jag bara, jo. Att inte
göra så stor grej av det.
Ja, men att inte sätta upp hinder för sig själv då, att så här, det måste vara någon specifik grej, utan att varje minut räknas. Och vi ser ju också att i samhället, så i alla fall i den här presentationen av de som gjorde militärtjänstgöringen, att det är inte lika många som har lika bra kondition i dagens samhälle. Och det kan man ju spekulera vad det beror på, men att om man själv då vill minska sin risk för tidigare död, då är varje minut värdefull. Och det behöver inte vara något speciellt med den minuten. Det kan vara att gå upp och ta ett glas vatten och sen sätta sig igen.
Mm. Så att jag hoppas att du får lite så här, nej men nu tusan, nu ska jag ta tag i det där. Och om du redan gör, vi applåderar dig hela vägen. Och känner du så här, men jag är faktiskt rätt duktig ändå. Jag gör det här och det här och det här. Men jag kanske bara ska öka intensiteten lite grann. Fantastiskt. Och har vi bidragit på något sätt till denna ökning i din rörelse efter den här podden, då är vi sjukt nöjda, eller hur?
Ja.
Ja. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Vi kommer tillbaka igen nästa vecka. Samma tid, samma plats om du vill. Jag hoppas att vi hörs och ses då. Hej då.